This episode is brought to you by Progressive. Most of you aren't just listening right now. You're driving, cleaning, and even exercising. But what if you could be saving money by switching to Progressive? Drivers who save by switching save nearly $750 on average, and auto customers qualify for an average of 7 discounts. Multitask right now. Quote today at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. National average 12-month savings of $744 by new customers surveyed who saved with Progressive between June 2022 and May 2023. Potential savings will vary. Discounts not available in all states and situations.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Det var ingen sån här wow-upplevelse. Vissa som jag pratar med, när de kommer i kontakt med droger första gången, som att de har hittat hem. Känslan av total eufori och så var det inte för mig.
Alicia var 21 år, första gången hon testade kokain. Hon befann sig på en fest i Australien.
Utan jag testade, det hände inget stort och sen var det liksom, då kan vi göra det fler gånger. Och på den vägen var det tills jag sen insåg att ja, men det här vill jag ha hela tiden när jag dricker.
Du lyssnar på Ladd. En poddserie om kokain. Jag heter Viktor Mejdal och i den här podden kommer jag bryta ner fenomenet kokain och följa det vita pulvret från producentländerna via smugglingsrutterna till de europeiska hubbarna och vidare till Sverige och upp i svenska näsor. För Alicia passade kokain perfekt. Hennes förhållande till sprit var att hon inte gillade att dricka för mycket. Hon tyckte inte om effekten av alkohol. Hon blev lätt för full och oftast mest trött.
Så när kokainet kom in i mitt liv så bara, nu kan jag kombinera de här två utan att bli det här dyngpackade, trötta, må illa. Så det var en bra kombination.
Men samtidigt behövde hon båda delarna.
Jag har nog aldrig tagit kokain utan att dricka. För det blir också en för hypad uppåt effekt. Det är kombinationen, alla är olika som använder droger och dricker alkohol på ett onormalt sätt. Alltså, men i den kombinationen alkohol och kokain, den tyckte jag var den bästa.
Efter den där hemmafesten i Australien dröjde det inte länge innan Alicia tog kokain igen.
Det var nog ganska snart, kanske några dagar efter bara. Och sen kände jag väl att det blev fokus varenda gång jag drack. Men kokain har den effekten att den har en väldigt smygande effekt. Det är ingen så här wow-upplevelse. Utan det smyger sig på. Det är lite lömsk drog faktiskt. Så helt plötsligt en dag så inser man, ja men det här vill jag ha hela tiden när jag dricker eller när jag festar eller vad det nu än är. Mer och mer och mer. Den är extremt beroendeframkallande också.
Alicia var i Australien 8 månader första gången. Hon åkte tillbaka ytterligare 2 gånger under de kommande 2 åren. När hon kom tillbaka till Sverige efter första resan insåg hon att det inte var lika lätt att få tag på kokain i Sverige som i Australien.
Då märkte jag också att det klingade av efter några månader. Först var det verkligen fokus på att hitta, men på den tiden hade jag inga kontakter i Sverige. Jag visste inte vad jag skulle leta. Jag hade inte den förmågan att se, för att jag inte har hållit på så länge. Inte förmågan att se vilka som använde och inte. Den kom senare i mitt missbruk. Att jag kunde verkligen hitta kokain överallt. Men det hade jag inte första gången jag kom här från Australien. Då märkte jag så här, ja men då gav man upp lite liksom, efter ett tag. Och då var det inte lika mycket fokus. Jag var borta från det några månader. Mm. Sen kom jag tillbaka till Australien igen och så var det där igen. Och den gången så eskalerade mitt missbruk mer.
Vi ska återkomma till Alicias berättelse, hur det kom sig att hon hamnade i ett djupt kokainmissbruk och tog sig tillbaka till en nykter tillvaro. Kokain är ingen ny företeelse och drogen har funnits i Sverige i över 100 år. Men det var inte förrän i början av 2000-talet som användandet tog fart på allvar. då ökade både antalet beslag och mängden kraftigt. Men att uppskatta hur omfattande kokainmarknaden är i Sverige och i världen är svårt. Men genom att titta på polisen och tullens beslagsstatistik ger det en fingervisning. Och den visar att den största ökningen har skett de senaste 5-6 åren. För drygt 20 år sedan, 2002, sa den då nyblivne socialdemokratiska hälsoministern Morgan Johansson att, citat, om 10 år är Sverige narkotikafritt. Morgan Johansson var inte den första att proklamera om ett svenskt samhälle utan narkotika. Och utan att överdriva kan man säga att utvecklingskurvan har gått precis åt andra hållet. Bland annat sa Europol, Europeiska unionens byrå för brottsbekämpning, i en artikel i Dagens Nyheter i maj 2022 att det, citat, aldrig funnits så mycket kokain i Europa som nu. Tittar vi på Sverige så har även utbredningen ökat. Det är alltså inte bara på Stureplan som det snortas kola. Det sker över hela landet, såväl i Stockholm som i Göteborg, Jönköping och Luleå. Och för att få grepp om denna mytomspunna drog ska vi börja cirka 10 000 kilometer fågelvägen sydväst om Sverige, närmare bestämt i Colombia.
Ja, det är tre länder som har dominerat produktionen och det är då Bolivia, Peru och Colombia.
Det här är Magnus Linton, journalist och författare, som har skrivit boken Kokaina, en bok om de som gör det.
Så att den fråga som jag upplevde som en väldigt, väldigt bra bokfråga, det vill säga, när man skriver en bok så behöver man en övergripande fråga som man jobbar med. Och i det här fallet så var det ju frågan, hur kommer det sig att mellan 60-80% av allt kokain som konsumeras i världen kommer från ett och samma land? Det var liksom min arbetsfråga. Det var boken skulle svara på den frågan.
Magnus Linton har själv varit bosatt i Colombia sedan han reste dit första gången i slutet av 1980-talet och blev förälskad i landet. Enligt honom finns det många anledningar till att just Colombia blivit världens största kokainfabrik.
Vissa är ju så klimatologiska. Det finns inte kockaplantan, är inte lämplig i alla klimat, och så det finns sådana saker. Det ska gärna vara där berg möter regn, skog och sånt där. Men det finns ju 30-tal länder på jordklotet som det. Och där har det inte uppstått någon liksom storskalig kokainproduktion. Så att ett är ju det då, klimatförutsättningarna då. Det stora är ju konflikt. Att narkotikaproduktion, det är ju ingen slump att heroin har producerats mycket i Afghanistan och kokain har producerats mycket i Colombia. Då. Så att kokainproduktion, illegal produktion av olika saker dras ju till konflikt. Och då hade ju, Colombia har ju haft ett inbördeskrig och haft gerillarörelser som har kämpat. Så det är väl den stora förklaringen, men den är inte heller tillräcklig för det finns många länder som har konflikter.
Det geografiska läget är också en stor del för de goda förutsättningarna att skeppa kokainet vidare ut i världen. Colombia ligger i Sydamerikas nordvästra hörn och gränsar till Ecuador och Peru i söder, Brasilien och Venezuela i öst och Panama i norr, den lilla landremsan mot Centralamerika. Och framförallt har Colombia två långa havskuster, en mot Karibiska havet och Atlanten och en mot Stilla havet, som tillsammans är dubbelt så långa som Sverige från norr till söder.
Det är omöjligt att kontrollera de här långa kusterna. Och den som är mot Stilla havet då, som ju stora delar av min bok liksom utspelar sig vid, den är dessutom det är i stort sett bara djungel, hela skiten liksom. Du har två vägar som når ut till Stilla havskusten i Colombia i en sträcka som är, nu kan jag inte exakt, men det är liksom, det är jättelångt liksom. Så att det är ju fullständigt omöjligt för en stat att kontrollera. Så att staten Colombia har ju haft väldigt svårt att kontrollera sitt territorium. Liksom. Så att då är det möjligt för kriminell verksamhet att göra den typen av saker.
Magnus Linton berättar att Colombias kokainproduktion har rotat sig djupt i de ekonomiska och politiska systemen. Och inte minst inom polis och militär. Så när Magnus Linton skrev sin bok Kokaina skötte stora delar av narkotikatrafiken.
Man korrumperar ju. Det här är ju enorma pengar som du kan erbjuda lokala polischefer, lokal militär och sånt. Så du köper ju maffian upp dem. Och de är ju de bästa, för de har ju tillgång till allting. Så att du får ju ett korruptionsfenomen som är väldigt, väldigt svårhanterligt och enormt eftersom det ligger så mycket pengar i det. Och det är korsat då med låga polislöner, allmän fattigdom. Blir ju liksom en väldigt, väldigt fungerande miljö. Det vill säga en trasig miljö, och en trasig miljö är precis det som kokainproduktionen då, och även annan narkotikaproduktion behöver. Så sen dess har ju många partier byggts med narkotikapengar, många liksom, det är hela tiden presidentkandidater som visar sig ha varit så uppköpta och så.
Utöver de goda strukturella förutsättningarna för kokainproduktion som Magnus Linton har varit inne på, fanns det även vissa individer som har varit en högst bidragande faktor till att göra Colombia till världens kokainnav.
Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mis ojos están en todos lados, o sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia.
Ja, det går inte att bortse från en viss Pablo Escobar när det handlar om Colombia och kokain.
De här killarna var unga och hungriga och möttes och hittfann varandra och lyckades industrialisera den här produktionen. Eller de skapade ju vad Escobar och ledare de gjorde då när Medellin-kartellen kom på fötter. Det var ju att skapa rutter. Så det var ju det de tog betalt för och det var det de bestämde över. Att de skapade säkrade liksom, transporter via olika rutter. Då, och så kontrollerar man en rutt och så säljer man en rutt och liksom. Så att det var ju mycket så att det var ju mycket det som var en sorts modernisering slash industrialisering som de erbjöd då. Så de skapade ju liksom en ordning på den här trafiken med allt vad det betyder att köpa upp då hamnchefer på olika ställen eller ha landningsbanor i USA och ha kontakter med liksom folk i Miami och gäng där och maffiastrukturer på avsättningsmarknaden då liksom. Så att, och då, ja, då har ju, det var ju liksom kokainets boom då. Då blev det ju riktigt stort liksom.
Innan vi går vidare med Pablo Escobar och Medellin-kartellen är det på sin plats att gå in på kokainets faktiska uppkomst. Så här kommer en kortfattad historiebeskrivning. Kokain utvinns från bladen från kokabusken, som egentligen ser ut som vilken annan buske som helst, med avlånga, ovala, gröna blad. Kokabusken trivs bäst i ett fuktigt klimat på någonstans runt 500-2000 meters höjd och odlas främst i bergskedjan Anderna i Sydamerika. När Colombia, Peru och Bolivia står för mer än 98% av landarealen där kokabusken växer. Enkelt förklarat tillverkas kokain genom att blad från kokabusken processas, ofta i enkla labb i djungeln. Bladen hackas upp och drängs i lösningsmedel, det kan vara bensin eller diesel, för att extrahera själva kokainet och sedan trampas eller pressas bladen. Kokan fäller ut ur bladen och blir till en seg massa, kallat kokapasta. Därefter tillsätts kemikalier och det blir en kokabas. Även det är ett pulver. Sista steget är ytterligare kemikalier så att det blir ett kokainsalt, vilket är den färdiga produkten. Själva kokabladen har tuggats och druckits som te av den sydamerikanska ursprungsbefolkningen i tusentals år. Bladen hjälper mot höjdsjuka, motverkar hungerkänslor och har en uppiggande effekt. Men bladen innehåller så pass lite av det aktiva kokainämnet och eftersom det intas så långsamt ger tuggandet inget rus. Mängden kokain i bladen innehåller i snitt runt 0,7%. Tuggandet kan likställas med västvärldens kaffedrickande eller snusandet i Sverige. I mitten på 1850-talet började flera europeiska vetenskapsmän intressera sig för kokabladens positiva effekter. Den tyska kemisten Albert Niemann lyckades extrahera kokainet i ren form från kokabladen och beskrev det som något beskt, att han blev pigg och euforisk och att hans tunga domnade bort. Men det dröjde lång tid innan drogen började användas i festliga sammanhang. Under andra halvan av 1800-talet användes kokain främst som bedövningsmedel vid operationer. Och med tiden blev kokain ett botemedel mot alla möjliga åkommor. Allt från förkylning till malaria. En mirakelmedicin helt enkelt. Även Sigmund Freud uppskattade till en början drogen. Det fick honom bland annat stark, glad och sexuellt upphetsad. Och han hävdade att preparatet kunde motverka alkoholism och andra typer av drogberoenden. Och att det inte var vanebildande. Med tiden fick dock Freud stark kritik då många som regelbundet hade tagit kokain på hans initiativ hamnat i ett starkt beroende med otäcka bieffekter. Och Freud fick erkänna sitt misstag. Men kokainet ökade trots allt i popularitet. En italiensk kemist vid namn Angelo Mariani utvecklade ett kokavin och fler följde efter succétrenden att blanda i saften från kokabladen i olika drycker. En av dem var apotekaren John Pemberton som gjorde en sirap med kokasaft, vanilj, socker och koffein. Och blandade ut det med kolsyrat vatten. vilket lade grunden för världens mest kända dryck, Coca-Cola. Kokainet avlägsnades ur receptet i början av 1900-talet, men drycken smaksätts fortfarande med kokablad, men som inte innehåller något kokain.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Kokainbruket ökade i popularitet i den grad att flera länder införde förbud. Men det kunde inte stoppa drogens uppsving under första världskriget och soldaterna på båda sidorna försågs med drogen för att orka mer och få bättre självförtroende. Även depressionen efter kriget gjorde att kokainbruket fortsatt ökade. Kokainvågen kom även till Sverige som förbjöd drogen 1923, annat än i medicinskt syfte. Lagar som sedan skärptes ytterligare på 1930-talet. Men förbud har aldrig hindrat kokainets framfart och boomen fortsatte fram till andra världskrigets början, då det plötsligt avtog. Exakt vad som fick det att avta är inte helt klarlagt, men några anledningar kan vara det ännu hårdare lagarna och att syntetiska droger utan behov av en naturlig råvara fick fäste i världen. Men i slutet av 1960-talet var kokainet tillbaka för att stanna. Det var vid den här tiden som Pablo Escobar kom in i bilden. Han växte upp strax utanför Medellín i den nedre medelklassen. Men på grund av inbördeskriget som rasade i Colombia, kallat La Violencia, våldsamheterna, flyttade familjen in till utkanten av staden där situationen var något lugnare. Redan som ung hade Pablo Escobar höga tankar om sig själv och sin framtid. Enligt hans äldre bror, Robertos memoarer, ska Pablo ha sagt att han vid 22 års ålder skulle ha tjänat ihop till $1 million och att han en dag skulle bli Colombias president. Den våldsamma miljön Pablo Escobar växte upp i gjorde att han i redan ung ålder började umgås i kriminella kretsar och han blev snabbt känd för sin brutalitet. På gatorna i området Envigado lärde han känna många av dem som skulle bli en del av den ökända Medellin-kartellen. Till en början ägnade sig gänget åt bilstölder, där de plockade isär bilar och sålde vidare delar. När Pablo Escobar väl kommit in i smugglingsbranschen dröjde det inte lång tid innan han hade klättrat i hierarkin och tagit över hela verksamheten med att transportera och sälja illegala varor, allt från cigaretter till kylskåp. Och när Pablo närmade sig 22 års ålder hade han faktiskt nått målet med att tjäna ihop $1 million. Men det var ingenting mot vad han skulle komma att tjäna. Kokainets framfart i just Colombia hade dels med det som Magnus Linton varit inne på, klimat, konflikt, geografi och individer som Pablo Escobar. I sin bok beskriver Magnus Linton också om det som kallas för La Bonanza Marimbera, Mariana-ruschen, som banade vägen för den stora kokainboomen.
Det fanns ju också en ganska ordentlig cannabisproduktion, framförallt uppe i det som heter Sierra Nevada de Santa Marta, som är ett stort liksom bergsmiljö uppe vid Karibien. Det är otroligt vackert, väldigt fint att det ligger liksom en snötäckt bergstopp precis intill Karibien då. Och nedför det berget så har de odlat väldigt mycket cannabis under lång tid. Och, så att när kokainet drar igång, liksom, som efter, när efterfrågan på kokainet drar igång, då har redan en sorts embryonal men ändå fungerande ordning för att leverera cannabis då. Så man byter liksom, så att det fanns, då fanns det en del hamnar, alltså privata små hamnar, det fanns flygplan, det fanns olika små korta landningsbanor som kunde man liksom byta ut. Det var ju otroligt mycket mer lukrativt med kokain liksom, så att för mycket mindre produktion så kunde du få ut otroligt mycket mer pengar liksom. Så att det är också den delen, och då var ju Pablo och hans gäng då, ja, de kom från Medellin och var crazy liksom, hungriga unga snubbar, orädda, beredda att satsa på sjuka prylar, och det var också sådana inslag då som gjorde att det drog igång.
Pablo Escobar var inte ensam om att rulla igång Colombias enorma kokainmaskineri. Här fanns amerikanen George Young, vars liv är filmatiserad i filmen Blow från 2001 med Johnny Depp i huvudrollen, som i sin tur är baserad på Bruce Porters bok från 1993. George Young lärde känna den tysk-ättade colombianen Carlos Leder under ett fängelsestraff, och välsläppta från fängelset började de använda sig av Youngs beprövade smugglingsmetod, som han tidigare hade använt för att smuggla marijuana. Att med små flygplan flyga på låg höjd, undan radarn, och skeppa kokainet från Colombia via Bahamas och in i USA. Snart tog Carlos Leder över, puttade bort Jung ur verksamheten och knöt starkare band med Pablo Escobar. Leder kom på idén att köpa en hel ö i Bahamas med gott om plats för landningsbana för flygplan. Leder betalade eller tvingade bort resterande bosatta på ön tills den blev hans egna, laglösa egendom. Mutor till polis och politiker, även direkt till Bahamas dåvarande president, gjorde att uppemot 30 flygplan om dagen transporterade cirka ett halvt ton kokain per plan mellan Colombia och Normans Cay, där lasten packades om till mindre flygplan eller snabba båtar för vidare transport till Florida och USA. Den nya rutten via Carlos Leders ö genererade enorma vinster och gjorde Medellin-kartellen till den mäktigaste drogorganisationen. Och det dröjde många år innan konkurrenterna kunde knappa in på kartellen från Medellin. Pablo Escobar blev en rik man och köpte bland annat en stor ranch utanför Medellin som han döpte till Hacienda Napoles. Där lät han bland annat anlägga flertalet konstgjorda sjöar, en privat flygplats, bordell, tjurfäktningsarena, Formel 1-bana, dinosaurieskulpturer i naturlig storlek och ett zoo med mängder av exotiska djur. Som elefanter, antiloper, giraffer, zebror och flodhästar. Flodhästar som sedan dess har förökat sig till den grad att de idag är ett miljöproblem i området. Och för den som är mer intresserad av flodhästar än kokain finns faktiskt dokumentären Pablo Escobars flodhästar på SVT Play. Tidningen Forbes placerade Pablo Escobar på plats 7 på listan över världens rikaste personer, med en förmögenhet på runt 2-3 miljarder dollar. Och pengarna flödade. Medellin-kartellen transporterade vid den här tiden 2,5 ton kokain per dag till USA, vilket gjorde att vinsten under bara en dag uppgick till uppemot 200 miljoner dollar. Pablo Escobar tjänade så mycket pengar att han spenderade tusentals dollar i månaden bara på gummiband för att hålla ihop alla buntar med kontanter. Och varje år skrevs 10% av, eftersom delar av de undangömda pengarna åts upp av råttor eller blev fuktskadade. Men Escobar delade även med sig av sin rikedom till att hjälpa fattiga och betala ut bra löner till sin personal. Det kan också ha varit ett sätt att få folket med sig genom att bygga nya bostäder, elledningar, skolor och fotbollsplaner i utsatta områden. Men det fungerade. Både genom att det hjälpte människor och att han såg som en hjälte. Den fattiga lokalbefolkningen gav honom smeknamnen Robin Hood och Gudfadern. En av anledningarna till att Escobar blev störst av dem alla var hans brutala sätt att driva affärer. Han kunde döda hela familjer. Och Robin Hood-auran smutsades ner rejält av hans tillvägagångssätt. John Jairo Velasquez, även känd som Popeye, var en av Escobars mest lojala och kanske farligaste sicarios, alltså torpeder. Som i en intervju har sagt att han har organiserat uppemot 3000 mord och själv utfört närmare 300 på Pablo Escobars befallning. Till exempel, om en domare hade en utredning mot Pablo Escobar, kunde en sicario söka upp domaren och berätta att de var sända av Escobar, visa upp foton av domarens familj, berätta att de visste vilken skola barnen gick i och erbjuda en väska med pengar. Valet var sällan svårt. Plata och plomo, silver eller bly. Under första halvan av 1980-talet levererade Medellin-kartellen 4 av 5 snortade linor i USA. Redan 1971 hade USAs dåvarande president, Richard Nixon, startat kampanjen The War on Drugs. Och i ett tal sa Nixon att drogmissbruk är folkets fiende nummer ett. Nixons efterträdare, Ronald Reagan, tog kriget mot knarket några steg längre. och gjorde det till sin uppgift att stoppa droghandeln och den organiserade brottsligheten. Reagan ökade den årliga budgeten kraftigt för FBIs narkotikaenhet och lyckades sluta ett avtal med Colombia om utlämning. Den värsta mardrömmen Escobar kunde tänka sig. Som ska ha sagt att han föredrog en grav i Colombia framför en fängelsecell i USA.
For the sake of our children, for the sake of all the magnificent accomplishments of the American past, today I ask for your support and the support of our people in this effort to fight the drug menace, to eradicate the cancers of organized crime and public corruption, to make our streets and houses safe again and to return America to the days of respect for the law and the rights of the innocent. Thank you very much.
Så avslutade president Ronald Reagan sitt tal 1982. Reagan trodde på de nya, tuffare tagen och sa i sitt tal att det här programmet kommer att ha stor effekt på drogproblemet och den organiserade brottsligheten. För att undvika mardrömmen gav sig Escobar in i politiken för att kunna få parlamentarisk immunitet. Men det fanns de som inte uppskattade att en drogbaron hade inflytande i landets politik och till slut sparkades Escobar ut ur kongressen. Därefter fortsatte en katt-och-råtta-lek mellan den amerikanska narkotikapolisen DEA tillsammans med den colombianska staten mot Medinkartellen och Pablo Escobar. Angrepp på Medinkartellen besvarades av Pablo och hans mannar med hämndaktioner i form av mord och bombattentat. När Colombias justitieminister Rodrigo Lara Bonilla gjorde en räd tillsammans med amerikanska DEA mot Escobars enorma kokainlaboratorie Tranquilandia 1984 och kokain värt över $1 miljard gick upp i rök var Escobar inte sen att gå till motattack. Först ut var just justitieministern. I april samma år satt Bonilla i baksätet i sin bil när en motorcykel med två sicarios körde upp vid sidan och avlossade flertalet skott. Och Bonilla var inte den sista som skulle få sätta livet till. Två år senare blev journalisten Guillermo Cano, som publicerat en mugshot på Pablo Escobar, skjuten till döds. Även denna gång av sicarios på motorcykel. Några år senare sprängdes även redaktionens kontor. Och så här fortsatte det. 1989 sprängde Medinkartellen ett passagerarflygplan som dödade över 100 personer. Men där den uttänkta måltavlan, presidentkandidaten Cesar Gaviria, inte fanns med på planet. Gaviria blev sedan president och sa i ett tal att Colombias regering skulle göra allt som stod i deras makt för att ta fast Pablo Escobar och hans medbrottslingar. Gaviria hotade återigen med utlämning till USA. Escobars motdrag? Terrorism. Escobar förklarade krig mot sitt eget land och tusentals människor fick betala med sitt liv. I början av 1990-talet ändrade Pablo Escobar taktik. Allt för att undvika att bli utlämnad till USA. När han insåg att kampen mot Colombia och DEA inte gick att vinna. Han fick till ett avtal med den colombianska regeringen om att han skulle få ett eget fängelse, La Catedral, som han byggde själv, i bergen ovanför hans älskade Medin. Colombias regering var lycklig över att äntligen få världens största knarkbaron bakom lås och bom. Men det visade sig i själva verket att Pablo Escobar fortsatte att styra och ställa och skeppa kokain ut i världen. Fängelsevakterna hade han handplockat själv och bakom den grå betongen levde Pablo Escobar i lyx. När president Gaviria insåg det dråpliga att låta Pablo Escobar bo i sitt eget lyxfängelse var det redan för sent. När militären stormade El Catedral tidigt en morgon 1992 var El Patron redan borta. Den colombianska regeringen var totalt bortgjord. Katt- och råttaleken fortsatte. Angrepp och motangrepp. Bombattentat och mord. Colombia lät amerikanska DEA och CIA få en större roll och satte in ett specialkommando från den colombianska militären i jakten på Escobar. Escobar visade sig dock vara svår att lokalisera, men snaran kring honom drogs med tiden åt. Escobar hade heller inte många kvar i sin innersta krets. Medan jakten fortsatte kunde Cali-kartellen, Medin-kartellens största konkurrent, som också hjälpte till att finansiera jakten på Pablo, i lugnan ro bygga upp sin infrastruktur. Och fokuset på Pablo Escobar stärkte istället kokainindustrin snarare än att utrota den. Den 2 december 1993, dagen efter Pablo Escobars 44:e födelsedag, ringde han ett samtal på sin trådlösa telefon från en lägenhet i Medin där han gömde sig. Colombias polis och elitstyrka, DEA, CIA och alla andra inblandade visste vilket område Pablo Escobar befann sig i, men inte exakt i vilket hus. Men när insatschef Hugo Martinez åkte förbi ett av husen i kvarteret såg han ett bekant ansikte i ett fönster, talandes i telefon. Där var han, världens mest jagade brottsling. Hugo Martinez begärde förstärkning och insatsen var igång. När kommandostyrkan tog sig upp för trapporna mot lägenheten flydde Pablo och hans enda kvarvarande livvakt Limon ut på taket genom ett fönster. Limon sköts först. Pablo Escobar hade två revolver i händerna och sprang barfota på taket. Men längre än så kom han inte. Han blev skjuten och föll död ner på takpannorna.
Det som är liksom absurditeten i hela kriget mot narkotikan som gör den så som den har förts, där har ju kokainet varit en symboldrog kan man ju säga då. Det är ju att det är ju lite likadant här, alltså antimaffiakamp eller mot gängkriminalitet, alltså det är ju alltid man går efter baroner och han var ju den största, den kändaste. Och så tänker man sig då att tar vi bara honom så ska liksom, då hugger vi huvudet av den här strukturen och sen säckar den ihop och sådär va. Men så funkar det ju inte, och det var ju uppenbart redan innan de gjorde det, att det här handlar ju inte om att plocka de här tre toppkillarna liksom. Och mycket riktigt när han försvann då så ökade ju bara produktionen, och då handlade det ju mycket om att de här paramilitära grupperna som bedrev kampen mot gerillan då klev ju in och började. Så att när Pablo försvann så blev ju liksom, vad ska man säga, produktionen av kokain eller kontrollen av kokain bland de väpnade grupperna blev ju mycket större.
Pablo Escobar och Medinkartellen hade haft kontroll på nära 80% av kokainmarknaden. Men att det högsta hönset och många andra toppar i kartellen försvann fick inte den effekt som Colombias regering, USA och Europa hade hoppats på. Tvärtom. Mellan 1993 och 1994 fördubblades istället produktionen av kokain. De stora vinnarna efter Pablo Escobars död blev Cali-kartellen och paramilitära grupper som övertog smugglingsrutter och marknadsandelar. Magnus Linton berättar att även grillagruppen FARC, Colombias revolutionära väpnade styrkor, som de paramilitära grupperna kämpade mot, också gick in på kokainmarknaden när Sovjetunionen föll och deras tidigare stöd från dem försvann. Kontrollen över Colombias kokainmarknad blev därmed mer uppdelad. USAs war on drugs fortsatte och bara ökade i kostnad, istället för tvärtom som var tanken med att få bort Pablo Escobar. Idag är förekomsten av kokain på rekordnivåer. Vad gäller Europa har polisen och tullens beslag, räknat i ton, gått från 50 ton under 2010-talets första halva till över 200 ton beslagtaget kokain år 2020. Idag uppskattas det att det totalt produceras cirka 2000 ton kokain per år. Kriget mot knarket har förts på många olika sätt. Dels jakten på Pablo Escobar och andra drogbaroner. Dels genom att bespruta kokaplantage med kemikalier, vilket har visat sig både förgifta miljön och tagit död på andra lagliga grödor. Enligt Magnus Linton har kokabönderna i Colombia en pragmatisk inställning till kokain.
Kokainfenomenet på colombiansk landsbygd finns ju inte. Det är ju inte så att du åker ut på landsbygden och så sitter folk och liksom skickar i sig kokain. Det är ju ett stort fenomen, så liksom i Medellin och Bogotá så finns det ju mycket kokain, precis som i Stockholm eller New York, men det är ju inte något, så de har ju inte, många av dem har ju aldrig sett kokain, alltså de har inte sett något vitt pulver liksom.
En annan taktik för att minska produktionen och lokalbefolkningens beroende av att tjäna pengar på kokaodling har varit olika typer av bistånd för att få bönderna att försörja sig på fiskodlingar eller att odla andra lagliga grödor. Men i grund och botten är det pengarna som styr, och pengar finns det i kokainbranschen.
Fiskodlingar, de ställen som jag har varit på har det varit ganska mycket av det, så då har bönderna haft liksom, men de ger ju aldrig upp, utan då har de ju en fiskodling och så funkar den hyfsat, men om den inte funkar då är det bara att gå tillbaka till kokain. De har ju liksom några hektar och där har de sina kokabuskar och gärna något annat, men om inte det funkar så kör vi på det här liksom. Och om vi plötsligt behöver köpa en tonåring, skulle behöva en motorcykel eller barnen behöver liksom skolböcker, ja, då, det finns där som en ekonomisk madrass. Man kan alltid ta till kockan, den är alltid liksom gångbar. Det finns alltid en marknad, det finns alltid avsättning, medan ananas eller bananer är beroende då av att någon köper dem. Så det är den problematiken som, och de har ju lärt sig det liksom. De vet det, och det har vuxit in i det hela, så att det är väldigt svårt att liksom bli av med det där helt.
Men även om kokabönderna får en mer stadig inkomst från kokainproduktionen är det inte där de stora pengarna tjänas. De största pengarna tjänas på slutmarknaden. Grossistpriset i Colombia för ett kilo kokain är knappt 4% av priset för ett kilo i Sverige. Med tanke på att det finns så mycket pengar att tjäna blir de som står bakom hela kedjan, från odling och produktion till smuggling och försäljning, både anpassningsbara och kreativa. Efterfrågan är helt enkelt för stor för att hårdare tag mot kokainmarknaden ska ha någon egentlig inverkan, vilket de senaste årens statistik tydligt visar. Alicia, som ni hörde i början av avsnittet, växte upp i en förort i Stockholm. Hon var ensambarn och fick ta mycket ansvar redan som ung. Ansvar som ett barn inte ska behöva ta, berättar hon.
Jag var en levnadsglad tonåring. Jag gillade att vara på fester, gillade att vara med mina vänner. Man var ute i skogen och alltså man var på fritidsgården. Jag gillade att vara med mina vänner helt enkelt och hitta på saker. Jag har varit ganska skötsam. Jag har kommit ut med bra betyg i skolan. Jag var liksom en vanlig tjej, liksom, vilken vanlig tonåring som helst. Där jag sen hamnade i mitt liv var kanske det sista jag hade tänkt mig.
Men det där med att ta ansvar för saker som ett barn inte ska behöva ta grundar sig i att Alicias mamma var alkoholist. Hon upplevde att föräldrarnas relation låg på hennes axlar.
Jag kommer ihåg när jag var tonåring och yngre så ville jag inte vara hemma på helgerna. Jag var borta mycket. Väldigt flyktigt beteende. Så borta. Jag ville inte vara hemma. Men ändå hade man den ständiga stressen över vad händer hemma nu. Så att man var ju alltid lite stressad. Ville ha koll.
Hennes resa till Australien blev ett sätt att leva sitt eget liv och släppa kontrollen. Tanken var att hon och hennes reskamrat skulle backpacka. Men istället blev de kvar i Sydney där de trides och skaffade jobb.
Jag började jobba på en strippklubb ganska omgående. Vilket jag också så här, när man är uppvuxen i dysfunktionella familjeförhållanden så känner man sig väldigt hemma i dysfunktionalitet. Mm. Och det var det jag gjorde på den strippklubben, det var dysfunktion. Mycket våld, slagsmål, mycket droger, mycket kriminalitet. Det var en soppa av galenskap.
Du har lyssnat på den första delen av Ladd, en poddserie om kokain. Den här podden görs av mig, Viktor Mejdal. I nästa del av Ladd.
Då kommer jag att börja ljuga. Och inte dyka upp på saker. Och det eskalerade under tredje gången jag var där.
Då är det ju så att kokainet finns precis överallt. Precis överallt i hela landet.
Det här är blodspengar. Pengarna de betalar sitt kokain för använder de till för att köpa sprängmedel, handgranater och vapen för att använda mot andra grovskriminella.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel, a pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. acast.com.